Podplay.
Sanny och Svensson är tillbaka i era lurar och det känns skönt att välkomna er till det 83:e avsnittet. Och då var det lite problem att hitta spelare som burit det numret, eller vad säger du?
Ja, men ändå inte. Malte Zetkov, Kenneths bror, katten Kenneths bror, Dustin Joner, han hade några fina säsonger. Och Sebastian Lauritsen som ju hade sina bästa år framförallt i Brynäs. Otur med skador, ljumskar och sedermera en hjärnskakning som avslutade en fin karriär som han ändå hade.
På tal om fina karriärer, vi får inte glömma Tierps Simon Östlund med 83 på ryggen. Och fin karriär får vi också säga att Mattias Bäck hade. Han var väl kanske inte någon briljant spelare på SHL-nivå, men han var grym på allsvensk nivå. Och fin karriär, det hade verkligen Reto von Arx. Du måste väl nästan ha mött honom när du var nere i Schweiz, eller?
Ja, jag mötte honom i den schweiziska ligan. Och undrar om jag till och med inte mötte honom när han var i Chicagos farmalag.
Okej, okay, ja. Rolig detalj angående Reto von Arx. Han måste undrat vad tusan vi höll på med i Åbo 2003. När vi från ingenstans på läktaren, det var en träningsturnering. Och vi var en 5-6 man som, ja, med det måendet vi hade i kroppen så att säga, som man kan ha på en försäsong, så fick vi för oss att vi skulle börja hylla den här Reto von Arx när Davos spelade. Så då började vi sjunga åh Reto, åh Reto, åh von Arx, så snygg och så stark. Bra nödrim där, men han måste ju undra vad tusan är det för svenskar som står och sjunger med en hel match. Vi har lyssnat på vad ni har sagt till oss och det, jag måste säga att det har varit ganska mycket tjat om det här nästan varje vecka. Varje vecka.
Ja, men vi har fått meddelande, telefonsamtal, till och med telefonsamtal. Du kanske till och med har fått ett argt mejl, men ni har efterfrågat att podden ska släppas tidigt på måndag morgon och ja, vi har hörsammat det ni har sagt och skrivit. Nu är vi tillbaka, måndag morgon.
Ja, härligt. Det krävdes en liten lunch i Stockholm för ett par veckor sedan. Fick vi övertyga vår chef, men Jocke, han lyssnade på oss och vi är tacksamma för det.
Det är ett bra sätt att övertala en chef när han också bjuder på lunchen.
Det är helt perfekt, men det var givet att han skulle bjuda, inte för han skulle vi betala. Men du, i fredags var det ju en riktigt häftig match. Jag vet inte riktigt om du såg den, för du jobbar ju själv, men vi ska återkomma till det. Men
jag såg den, jag såg matchen definitivt. Det där, oavsett om jag hade jobbat eller inte, så är det en match jag hade suttit bänkad kring. Just den inramningen, atmosfären, lite flashback till hur det såg ut när de här två lagen skulle kvala när man spelade en match i Umeå med publik.
Ja, vad säger du om det som utspelar sig där i fredags? Mo, du la ju in den högsta växeln, får man ju verkligen säga.
Ja, och vilken drömhockey de spelar. Alltså farten de hade i sitt offensiva spel, passningsspelet. Alltså, Modig såg ut som en rund miljon, åkte runt och liksom, han lekte hockey. Han kan ju se lätt ut på skäret så, och såg ju jättefin ut. Och den här Vigneault var ju liksom så orörlig och ostabil som man kanske såg ut inledningsvis, tycker jag, så dominant som man var där. Så att det var ju ett lag som verkligen kuggade i och grymt imponerade av Modos fredag kväll.
Jag måste säga det att Henrik Gardin som är ny sportchef i Modo, de här jänkarna han har plockat in, det känns som att han har vetat vad han har gjort där, att han har haft goda kontakter. Han har jobbat i Colorados organisation och har givetvis väldigt tajta kontakter med Peter Forsberg som han är nära vän med och så vidare. Det känns ju som att när han värvar jänkar så är det inte på chans.
Nej, och det är bra att få den liksom träffsäkerheten tidigt här innan det börjar frågasättas. Nu har han ju lyckats väldigt bra och de har ju satt avtryck direkt. Så att det är positivt. Synpunkten. Sen är också Modo har ju sett i säsongsinledningen, de har imponerat. Det är få tillskrivas. Okej, nu pratar vi fredag. Vi är kvar på fredagen, eller hur?
Ja, vi är kvar på fredagen, ja, absolut.
Nej, men Mattias Kalin har ju liksom implementerat sitt spel. Han är ju liksom, de får alla att följa en spelplan och han är ju den taktiken som kan förändra matchbilder genom liksom sin taktiska förmåga. Och det var ju briljant laginsats rakt igenom i fredag. Sen var ju bensinen helt slut i lördags.
Ja, vi ska återkomma till lördag, men jag stannar vidare vid Henrik Gardin, Hinken som han kallas. Du sa ju att när Roger Melin lämnade Leksands bås så sa du att det var den sista busschauffören som lämnade båset.
Ja.
Jag skulle säga så här, Hinken, han är SHLs, eller inte SHLs, Hockeyallsvenskans sportchef som mest liknar en lastbilschaufför. Det här är inga, han springer inte runt i någon kostym eller någonting. Han kommer dit, han har ingen massa vax i håret, utan det är en hederlig arbetare. Vad tycker du om hans aura, hans pondus?
As we speak så googlar jag en bild på honom. Ja, jag var tvungen att googla en bild. Och det som kommer upp, det är fan en busschaffis rakt upp och ner.
Eller ja, en lastbilschaufför mer skulle jag säga. Ja. Han hade lika väl kunnat köra ismaskinen så med den pondus och den auran han har där. Och han skulle inte banga för att göra det. Det är en arbetare rakt av.
Ja, men då har han kommit in bra. Då får väl han symbolisera Heart of Hockey där uppe.
Men du, Jenny, Alexandal och några till har ju pikat oss under veckan för att vi kallade Modo för mellanmjölk. Eller det kanske var mer jag som gjorde det. Är det läge att äta upp det så här tidigt skede?
Dricka upp snarare kanske, mellanmjölk. Men nej, alltså det är så snabbt att hoppa på liksom förhastade slutsatser. Men du hade väl Modo som åtta någonstans inför säsongen. Och jag hade Mora som topp tre. Så man kan väl säga att där har vi gått bet båda två på det sättet. Jag tror att Modo har alla möjligheter att sluta topp sex. Och definitivt med tanke på det Kalin har liksom fått in i gruppen. Och han ska ju hyllas även om vi trodde att Västervik skulle falla utan Mattias Kalin, så har ju de nästan blivit ännu bättre.
Ja, men verkligen. Men du Modo, du var inne på det där under lördagen så spelade de mot Löven, och det får man ju säga att Löven är ju fruktansvärt ojämna. Vi har fått en fråga från Niklas Fredriksson som helt enkelt ställer frågan, varför är Björklöven så fruktansvärt ojämna? Ena dagen släpper man fyra raka i första perioden, andra dagen gör man 5-0 i första. Nästa match kan man gärna bli nollade.
Ja, och det är väl lite det som är med många av de hockeyallsvenska lagen, och hitta den här jämnheten. Det finns ju en anledning att många av spelarna spelar just i hockeyallsvenskan. Man har väl kanske inte riktigt den här högsta nivån är hög, men liksom jämnheten finns inte där. Och när jag pratade, jag skulle kommentera AIK mot Södertälje, så ringde jag runt lite till personer inom de båda föreningarna. Och när man pratar om egentligen regel alla spelare, så säger de att han måste hitta jämnheten. Nej, men han är bra toppa, han måste hitta jämnheten. Och det är grund och botten det handlar om för många av hockeyallsvenska spelarna. För alltså toppnivån som de kan prestera i en enskild match, till exempel Modospelarna i fredags, den är ju jättehög för att falla igenom helt på lördagen, och vice versa då för Björklöven.
Men är det inte typiskt när man har spelat ett sånt urladdningsderby att det är väldigt svårt att ladda om när det är en back-to-back-match på det sättet?
Ja, jag spelar ju aldrig på matcher så tillvida att spela pengar på dem. Men skulle man ha gjort det så hade man ju lastat ganska kraftigt på Löven. För att dels hemmaplan, revansch, samtidigt som Modo var lite sköna, lite, ja men jag säger inte att de satt och drack pilsner och firade, men det var ju en ganska god stämning efter att liksom fira lite, medan Björklöven var direkt efter matchen, de jäklarna ska få imorgon. Så att den mentala inställningen tyckte jag man såg också i första perioden där i Umeå i lördags. Modo vann ju inte en närkamp. Alltså inte en närkamp. Plocka ut en enda närkamp de vann i första perioden. Nej, det är mer eller mindre omöjligt.
Ja, det var kanske Fredan Andersson som kände att det var dags att ta tag i grejerna. Han förlängde sitt avtal här med Björklöven. Alltså att han har gått och blivit en sån riktig Björklöven-ikon är ju fantastiskt. Han är ju inte därifrån från början. Nej, men man får knippa ju honom med Löven ju.
Ja, men han satt och drack pilsner där efter matchen och spelade.
Då var han ju lite skön.
Ja, då han, och så hörde man en i publiken och sa att vilken jävla kapten! Så, det är underbart. Ja. Nej, han har ju verkligen blivit en superprofil i hockeyallsvenskan och då i Björklöven synnerhet.
Jesper Björklund har ju ställt en fråga angående Löven. Jag antar att den är till mig då. Vet om Björklöven är nära att landa en ny back ytterligare? De har ju plockat in Jesper Lindgren på ett korttidskontrakt. Jag tror det kommer landa så här att Jesper Lindgren spelar i Björklöven resten av säsongen. Jag tror att när han är väl inne i det här och känner kanske var de är på väg, så är det lika väl att köra på där. Däremot så hör jag faktiskt att Björklöven diskuterar på fullaste allvar nu med Brynäs om att plocka in Kristoffer Berglund som har hamnat där på kanten i Brynäs. Så de har till och med tagit in, vad är det, 0-5-back som Brynäs har lyft upp, va?
Ja, så är det ju. Och då är väl frågan om hur man löser det ekonomiska, för att jag kan tänka mig att Berglund som ändå lämnade HV som en riktigt bra, stabil defensiv back ett år i KL. Jag ska inte säga att han kom som ett hajpat nyförvärv till Brynäs, men det var ingen gratis värvning. Han borde väl ligga någonstans slängande runt 130-150 flaggor, tänker jag, månaden. Då ska man lösa den summan.
Nej, det kommer de ju inte göra, utan det blir ju den nöten som finns att knäcka. Modo löste ju Manberg från Brynäs som satt på betydligt lägre pengar, men Manberg hade ju ändå jobbat upp en snitt SHL-lön, kan jag tänka mig, på runt en hundring, och då fick man ju lösa det på något sätt, och det tror jag att det kommer bli en sån lösning också, för oavsett vad Brynäs gör så kommer de ju ändå ha mer nytta av att Björklöven täcker 40% av den lönen än att Berglund sitter som en åttonde back och nej, inte uträttar någonting egentligen.
Så din konklusion, kommer Kristoffer Berglund spela i Björklöven den här säsongen?
Det kommer han definitivt, och jag tror att det kan bli en sån lösning som man gjorde med Rahimi, att man skriver detta plus två kanske, och så är de återförenade. Jag vet inte om de spelar tillsammans, men de är ju samma ja, generation i alla fall, ja, ett år skiljer kanske.
Ja, men de kommer väl upp samtidigt i Björklöven där Alexander Hellström var de också, och Nevalainen, backen där, var väl, det var ju flera unga fina backar som kom upp i
Sundström
Björklöven.
Sundström också kom upp där forwarden, va? 87 också, va?
Det stämmer, de hade nog fina spelare den årgången. Men för att återkoppla till Niklas Fredrikssons fråga, så just jämnheten. Sen kan man säga vad man vill om Kristoffer Berglunds tid i Brynäs, som har varit, ja, den har varit dålig rent ut sagt. Men det är Kristoffer Berglund, när han känner att han har ett förtroende, när han kan bidra med en jämn och stabil nivå, då har man ju den här jämnheten som man kanske inte har haft i Björklöven. Det står ju Kristoffer Berglund för. Så på så sätt, med hockeyallsvenska mått mätt, en fin värvning.
Men du kommenterar ju Södertälje här i fredags mot AIK. Och vi börjar där. Hur var det att kommentera hockeyallsvenskan? Kände du dig laddad, eller vad kände du?
Nej, riktigt, riktigt laddad var jag faktiskt. Ett, lite så här spänd inför att man kommenterar en ny liga. Visst att man ser mycket svensk hockey, men man ser liksom på ett annat sätt när man vet att man inte jobbar med den. Nu när man stod då dels mellan båsen, vilket man inte får samma överblick över själva spelet. När jag kommenterar SHL, jag tittar ju aldrig på nummer på en spelare, utan jag ser ju skridskåkning, hur de tejpar, hur de håller i klubban. Men här får man hela tiden kolla på varje spelare. Oj, är det den spelaren? Titta ner i pappret för att liksom känna sig trygg. Sen efter en och en halv period, då släppte det där lite. Men det var skitroligt att kommentera, och det var ju kanske inte världens bästa match, men det hände mycket ändå, för det är lite lägre skicklighetsnivå, vilket gör att det uppstår en del misstag som kanske inte riktigt sker på ESL-nivå.
Så nu vet du exakt hur det ser ut när Henrik Malmström glider fram där på backen i Södertälje, eller när...
Men han var inte svår att känna igen. Alltså, han är den lättaste att känna igen.
Ja, men vem som helst, och nu kan du alla där. Du vet hur det ser ut exakt när Oscar von Sivers kommer där i egen zon.
Ja, exakt. Ja, men det var kul. Och sen var det Södertälje brandskattade på spelare. De hade ju 6 juniorer. Visserligen var två av dem är... Albert Sjöberg och Ludde Jansson är ju ordinarie vanligtvis, men 4 spelare som var med in och lirade lite in och ut där som inte spelar vanligtvis. Så det är ju tecken på att de har en bra ungdomsverksamhet, men man märkte när AIK tuggade på rätt bra, då blev de för tunna. Sen var det också, det var ett läge där AIK skulle vinna, för att jag menar, han bänkar ju Gerlach helt och hållet. Han sitter på läktaren. Albin Blomqvist bänkar Gerlach, ändå en importspelare som ska leverera. Han bänkar, alltså sätter Anton Holm som 13:e forward. Det är ju sending a fucking message. Det är ganska tydligt.
Det är rätt svårt att hålla reda på namnen på de där bröderna Blomqvist. Nu kallar du Anton för Albin, och de har ju en bror som heter Axel också.
Jag vet, och grejen är att jag har pratat väldigt mycket med Albin Blomqvist tidigare, eftersom han tvingades sluta på grund av hjärnskakning. Så att jag liksom, just det fick jag också flera gånger kolla ner pappret så att jag skulle säga Albin Blomqvist. Jag tror jag visserligen hade blivit förlåten av Anton Blomqvist, men det ger ju en ganska oproffsig bild om man säger fel namn när man kommer upp från kommer från SHL och ska kommentera hockeyallsvenskan. Det känns som att man inte tar det på allvar om man säger fel namn.
Du, på tal om att vara proffsig, du såg lite nervös ut när det gled in en gammal storspelare i studion.
Ja, herregud, Börje Salming liksom. Alltså, jag får då i lurarna, du, Börje Salming, du ska intervjua han.
Okej, så då? Det skedde på uppstuds allting, eller?
Ja, nej, studiemannen där gick och Lars studiemannen bara gick och frågade Börje, vill du vara med i pausintervjun här mellan bänkarna? Börje, visst, sa han. Så fick jag i lurarna, du ska intervjua Börje. Och vadå, Börje Salming liksom? Och jag, Börje har ju varit sån superidol för mig alltså, när jag växte upp. Alltså Börje Salming, det har ju dels via min brorsa och också farsa också. Det har ju varit mycket Börje-historier nere vid köksbordet liksom, Börje Salming. Han kommer dit, det, själva intervjun är ju så här, vad ska jag fråga? Men vad kallpratar man med Börje Salming om? Vad liksom, för de kommer ju så här 3-4 minuter innan. Vad, så här, jag bara, shit, vad ska jag prata om? Ja, det är klart man kan prata om hockey. Men ja, just de 3 minuterna var långa, för jag var så himla nervös just i det kallpratet med Börje.
Jag tror att många som kallpratar med Börje refererar till, du, det där klippet från Canada Cup, det ger mig gåshud eller ja, någonting i den stilen. Det tror jag han har fått höra många gånger när han har kallpratat.
Ja, verkligen. Och det, jag ville liksom inte bara så här, du, hur var det på ICA-reklamen som du gjorde förresten? Som man fick lite skit. Det ville man inte ta upp liksom. Man ville ju bara de positiva grejerna. Men ja, jag gjorde den intervjun och var ju lite nervös så. Jag fick meddelanden från en SHL-tränare. Skönt att se dig starstruck. Och jag vet inte om det gick igenom tvn, men jag tycker ändå att man ska behandla de riktiga, riktiga storspelarna med enorm respekt. Jag kastade på min telefon sen och smsade till min fru. Jag intervjuar Börje Salming i stora bokstäver, för jag var så jävla stolt liksom.
Förstod hon det eller?
Nej, min 11-åriga dotter frågar, vem är Börje Salming? Och jag kan säga, jag har varit noga i uppfostran så här att de ska tacka för maten, vara trevliga. Men jag har fan inte uppfostrat dem ordentligt. För de vet inte ens vem Börje Salming är. Alltså jag har misslyckat helt i min uppfostran.
Ja, det är illa. Men nu vet de i alla fall.
Ja, exakt. Och Börje är, ja men han är över 70, han är 70 bast. Och han ser ju, alltså, man har ju lite skavanker, säger han liksom. Ja, åh fan Börje liksom. Du har ju spelat i NHL i typ 20 år och fått hur mycket stryk som helst. Nej, Börje hyllar vi älskar Börje.
Hade Börje tagit plats i Västerås backbesättning som de spelade för en vecka sedan? Vi ska ju säga det, att de har ju lyft sig enormt.
Ja, det har de gjort. Och det var efter att du sågade dem lite som de lyfter sig. Men nej, det hade inte Börje gjort. Även om Börje är Börje så har ju tiden även sprungit förbi honom. Men det var liksom 2 olika världar. Börje, ena, och så såg man Dalibor Dvorsky, född 05. Kom ihåg det namnet. Dalibor Dvorsky, en slovakisk spelare, född 2005. Han gjorde alltså debut för AIK i Hockeyallsvenskan. Alltså, det är en av de största talangerna i den ålderskullen. Han var riktigt, riktigt bra faktiskt i fredags mot Södertälje.
Då blir man ju nyfiken på en 05 som kommer från den Slovaken. Hur hamnar en sån spelare? För jag antar att du pratar lite med AIK-ledarna om honom.
Ja, och jag har ju lite koll på Stockholms hockeyn och jag har ju hört talas om den här spelaren tidigare. Han kom ju till Tumba som 10-åring och han är Ivan Černák. Det känner du igen det namnet va?
Mm, exakt.
Han har ju också, Ivan Černák har ju en son som tror jag är född 04 som också kom till Sverige och spelade i Tumba och Flemingsberg. Och sen har då Dalibor varit runt i lite klubbar, bland annat då kom till Tumba, han var i Flemingsberg, fick spela hur mycket som helst, var i Linköping ett år, AIK var i lite slovakiska ligan i fjol. Så att han har varit runt lite, men han kom faktiskt till Sverige för att få bra hockeyutbildning och gick i skolan vid Slovakien via distans. Så att märklig karriärsval, men Ivan Černák var anledningen att han har landat i Sverige.
Ja, och hans son spelar då i Södertälje nu, ska också sägas va?
Exakt, och han gjorde mål här för J20 i lördags. Så att, men det är annars, om vi bara går tillbaka till Södertälje, jag känner en frustration för bland Södertälje-fansen. För att när man, jag gör ju vanligtvis som sagt inte hockeyallsvenskan, men när man gör det så har man fått också ganska mycket liksom, kontakt med Södertälje-supportrar som har hört av sig. Och de är ruggigt förbannade just nu.
Patrik Andersson skriver exakt just detta. Han vill att vi lyfter upp Täljes kommunikationshaveri denna veckan. Och då ska jag ge en liten förklaring på det här då. Det var ju så att när man mötte HV på lördagen så valde man ju att hypa upp den matchen väldigt hårt. Jag ska säga det att jag pratade med Södertäljes klubbdirektör Robban Andersson också. Och då var man överens med supporterföreningen att man skulle hypa upp den för att man såg att det kommer komma väldigt mycket HV-supportrar till Scania-rinken som man kallar för templet då. Och då kom man överens om att man skulle ha en kampanj där det hette Vi ska försvara templet. Och då gjorde man ju då upp lite sådana här bilder, lite grafik och sånt som man gör i sociala medier. Där man skrev om veckan som kommer. Då valde man ju då att kalla Västerås-matchen på onsdagen för ett genrep. Och sen kallar man då AIK-matchen på fredagen för en uppvärmning. Och sen så då på lördagen så var det dags för HV som kom till Scania-rinken. Och det har ju upprört känslor. Och det har ju inte blivit bättre av att Västerås åkte och vann i Södertälje på onsdagen, varpå Västerås då spelade vidare på detta.
Ja, exakt. Och då twittrade de ut seger i genrepet, eller vad skrev de om Västerås?
Ja, exakt. Så var det,
ja. Ja, och jag kan ju förstå det här, men det är också nu när jag då har behövt plugga på lite mer om Södertälje och AIK, så måste jag liksom verkligen lyfta ett hyllningens finger, får man väl ändå säga, till Svenska Fans, Södertäljes redaktion på Svenska Fans. Vi lyfte fram några för någon vecka sedan om redaktioner, och jag har inte följt Södertälje på det sättet, men riktigt bra bevakning kring, inför och under matcher. Och en av de absolut spetsigaste krönikerna efter AIK-matchen, som var rubriken "Klubben och laget, ni skämmer ut er". Den var så spetsig. Det var Adam Gunnarsson som hade skrivit den artikeln och den krönikan. Det är spetsigt mot sin egen klubb. Och där var ju just att man pratade om det här med genrepet och uppvärmning och hit och dit. Och framförallt prestationen som man tyckte var undermålig mot AIK i fredags.
Och sen vet jag att det var lite liv i luckan också, för att det jublades väldigt mycket för den här baren som är mitt på långsidan. Det är ju för övrigt hur coolt som helst. Man kan stå och dricka pilsner mitt på långsidan och kolla på hockey.
Bra. Det är bra. Och två jumbotroner ska jag fan
precis.
Inte glömmas.
Men där var det ju lite livat, för att det jublades lite från den sektionen. Men det kollade jag också med Robin Andersson. Var det så att HV-supporter hade abonnerat de här barerna? Men så var det inte, utan det här var några Södertälje-företagare som då hade haft kunder, som det så fint heter, där några hade haft HV-sympatier. Så det var bara några enstaka som jublade väldigt mycket. Det var inte så att HV-supporter hade abonnerat den baren i alla fall.
Du känns som du är Robban Anderssons megafon här nu.
Det skulle man kunna säga.
Nej, det var ju HV-fans som hade tagit över hela den baren. De låste ute och bommade igen Södertälje-fansen.
HV-supporterna var sjukt mycket folk på plats på den matchen också. Så blev det 1-0 till HV i matcherna.
Ja, och bara låt oss spinna vidare lite på HV71 som vann med nöd och näppe mot Kristianstad. De kvitterade när det var 5 sekunder kvar av ordinarie tid mot Kristianstad i fredags. Trodde du, Svensson, att det skulle låta så här efter en kvittering mot Kristianstad?
Skottet måste börja komma. Billin, så pucken ligger fri.
Nej, det trodde jag inte att det skulle låta så. Men samtidigt vet jag att ligger man under med 2-4 och man reducerar med 53 kvar och man kvitterar med 5 sekunder kvar, så kvittar du egentligen vilka som står på andra sidan. För då har ju halva arenan i stort sett gått in till barerna och sökt sig hemåt där på fredagskvällen. Och då kvittar de om det är Kristianstad som står på andra sidan.
Ja, men alltså jag måste ju beundra dels HV71 deras spel, men fansen som de har slutit upp bakom laget för att ta sig tillbaka till SHL. Det är liksom, ja men alltså, jag klarar dem att ta steget upp. Alltså den resan, jag tror det betyder mer än om man skulle gå upp, vi går händelserna i förväg, men än gulden alltså. De som kommer ihåg att de var på matcherna när de tog steget upp, den känslan när man på väg att bygga upp nu hela vägen. Det är klart att det är en lång väg dit, men just känslan att gå upp kanske är större och mäktigare än ett SM-guld.
Det var ju det här vi diskuterade för ett par veckor sedan, när det var någon läxing som sa, det var väl Martin Superklinga som sa att han är lite rädd för att vinna SM-guld, för han tror att känslan inte alls kommer vara i närheten av den känslan man har när man går upp en division.
Nej, men så kan det ju vara. Samtidigt nu har ju Leksand etablerat sig lite i SHL och är återigen ett topplag. Då har man också liksom flyttat upp ribban och kanske glömt, kanske inte Klinga då, men många kanske har glömt där man har kommit ifrån. Det är så otroligt lätt hänt. Vi ser bara med publiken nu hur bortskämda man har blivit. Att glömt bort att vi spelade ett helt år i fjol utan publik. Nu är det nästan så här, jaha okej, okay, var det bara 4,5 där? Fast, jag har lovat att jag inte ska gnälla på det, Svensson.
Men du, vi pratar om HV där i toppen. Nu är vår älskade trogna lyssnare
Sågen.
Han är framme och nu går ju Sågen. Västervik 3 i tabellen, men ingen pratar om dem. Snacka om att hamna under radarn. Västervik är riktigt bra i år. Och jag ska säga det att jag fick faktiskt ett litet surt sms också från Emil Gerhardsson, sportchefen i Västervik. Bara baserat på min tippning på Hockeyallsvenskan att jag trodde Troja skulle vinna. Han bara skrev, du vägrar acceptera oss.
Ja, ja. Nej, det gör du ju faktiskt. Det är de och Örebro som du har ett, sån här, ett ont öga till. Det har jag märkt att spela in podd med dig för tredje säsongen.
Ja, så är det väl. Men du, Västervik, du tar inte heller dem på allvar. Du trodde väl de skulle hamna i kval, va?
Nej, besluten har jag aldrig sagt. Jag har väl aldrig någonsin sagt. Jag trodde att de skulle komma topp 4. Det var ju Mora som skulle hamna
givetvis,
i kval.
Givetvis, givetvis.
Men du, jag ska ju faktiskt kommentera Västervik.
Har du fått blodad tand nu på Hockeyallsvenskan?
Ja, den där Lyckner, han ska ut genom dörren snabbt. Och bara, han ska väl säkert åka spela golf på någon lyxresort någonstans i världen. Nej, den 12 november ska jag faktiskt kommentera när de möter just HV71. Och det kan ju bli en riktigt, riktigt ballmatch, Västervik-HV71. En fredag dessutom. Underbart.
Ja, och det är inte en sån där superfred, utan nu kliver du in i de ordinarie sändningarna
exakt.
Till och med.
Känner du att jag är på väg liksom äta mig in där? Jag har en jäkla förmåga. Stoppar jag in foten i dörrkarmen bara genom dörröppningen, så då släpper jag fan inte taget.
Nej, då blir de väl ledsna i kiosken där på Råtorps IP, eller?
Ja, exakt. Ja, men nu är det off-season, så att nu är det kiosken stängd och så nu kan jag fokusera på Hockeyallsvenskan fullt ut. Men det, om vi bara får vara lite seriösa om Västervik, det är klart att det är jätteimponerande. Och man tänkte, Daniel Marmelind, ja, hur ska de klara sig utan honom? Ja, men då slänger de in Edvin Olofsson, som visserligen var rätt bra AIK i fjol. Jag pratade faktiskt lite med Heino Lindberg, målvaktstränare i AIK, om just Edvin Olofsson. Och han sa att Edvin Olofsson, han var riktigt bra. Det var bara att Claes Endre var ännu bättre. Så han var liksom inte förvånad att Olofsson hade varit så bra som han hade varit i Västervik.
Är det så att Adam Åhman kanske ska vara nöjd att han blev tvåa i Växjö istället för att bli tvåa i Västervik istället då?
Ja, alltså det vet jag. Adam Åhman är ju en bra hockey.
Jag bara skojar såklart.
Nej, men ja, precis. Men man vet ju inte Olofsson, den utveckling han har haft. Liksom. Det är klart att klubbar ser Marmelin, ser Olofsson. Det är, jag menar, han gör ju bästa tänkbara reklam för sig själv här och nu.
Ja, de hade väl tänkt att Henrik Lundberg skulle vara deras ganska givna etta och Edvin Olofsson då skulle förstå lite på tillväxt. Men de har haft en riktig raketutveckling. Vet du ens vad Västerviks målvaktstränare heter?
Nej, men det måste jag ju ta reda på.
Alltså, jag har för mig att det kan vara, heter han Gabriel Remmelin eller något sånt, va?
Ja, där tar du mig. Där tar du mig. Hoppas du inte har honom på tävlingen här framöver, så att
ärligt så vet jag inte om han är det, men jag har för mig att de har haft någon ledare där i alla fall. Du ser själv Västervik, alltså, man vet ju knappt någonting om dem, men ändå är de topp 20 lag i Sverige.
Ja, topp 20, de är för fan topp 17.
Topp 17 lag i Sverige.
Men du, en annan vi inte får glömma är Oskar Öhman, Troja. Mål 7 raka matcher. Han är alltså ett mål till, så han är delad ledning med John Henroyn som gjorde det säsongen 2014-2015. Så att det är ju jäklar Oskar Öhman där i Troja tillsammans med Hilding. De har ju öst på.
Det är ju egentligen det som ligger bakom vändningen, att en sån som Hilding har vaknat till liv och visat sig vara så ledande som han faktiskt var när han spelade Oskarshamn.
Ja, och jag ser också den. Jag satt och kollade på Troja mot HV. Då är det den här Hilding som är, alltså, man tror inte det om han liksom. Man tror att han är en liten lirare, men det är en riktig jäkla tjurskalle. Han kör fulspel. Jag såg när han skulle åka och byta där. Han slashade stenhårt om det var Norrby i knävecket, och då såg jag, okej, det är den Hilding jag känner liksom.
Du var i Stockholm i fredags och sen på lördagen var du tillbaka på hemmaplan i din hemort Karlstad för att göra en riktig höjdarmatch. Färjestad-Frölunda är alltid höjdarmatch, eller vad säger du?
Ja, det är speciella matcher, det går inte att komma ifrån. Alltså man bara känner på pulsen, atmosfären när man kliver in i hallen, publiken, förväntan. Också roligt, ofta mycket Frölunda supporter. Jag tror de hade 2-3 busslaster. Och du vet hur de står där i Karlstad. De står ju liksom snett ovanför klacken. Och man bara direkt de kom in, det börjades väsna mellan supportrarna. Så här, härligt, jag hör ju såklart inte exakt vad de skriker. Men
det kan vara tur det.
Ja, men jag känner ju bara att det är härligt gnabb. Men med det sagt vet jag inte exakt vad de skriker. Men det skapar den här härliga dynamiken och stämningen direkt i arenan och gör att de här matcherna är... Ja, det är ju slutspelskaraktär på fighterna.
Var du rasande efter det som hände när det beslutet som togs efter tacklingen? För det ska vi säga att det var väldigt många som har hört av sig till oss efter den här tacklingen som Pontus Widerström sätter på Simon Edvinsson i Frölunda som han åker på ett matchstraff för. Och det är väl kanske en av det som folk har kommenterat mest till oss. Vad känner du efter det som hände där?
Jag menar alltså att domarna tar ett matchstraff i det läget. De har ju faktiskt rätten på sin sida. De kan döma det som en charging, alltså en kraftfull tackling. Om de tycker att kraften är onödigt våldsam så har de rätten på sin sida att döma ett matchstraff. Att de gör det, okej, okay, fine. Jag hade fullt nöjt med en 2-minutersutvisning. Men när det sedermera blir anmält av referensgruppen, samma referensgrupp som inte anmälde Marcus Sörensen, då blir jag bara så här: what? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Liksom, det är ju, han fick matchstraff. Nöjer med det.
Men kan de ha blivit påverkade för att det ändå blev en liten storm? Att de borde anmält Sörensen så nu tar de hellre chansen att skicka iväg en anmälan för mycket?
Nej. Ja, men det blir ju helt fel i så fall. Alltså, så funkar det liksom inte. Det är ju folk som har olika erfarenheter från hockey som ska sitta där och bedöma situationer från fall till fall. Och sen förstår jag att man är inte en över alla case. Så jag förstår att det kan vara liksom diskussioner. Någon kanske tycker si och så hit och dit. Men det här fallet, Simon Edvinsson, ja, men han går ut efter matchen i Göteborgs-Posten och säger att det var klantigt av mig. Jag måste vara vaken mer. Och jag får lära mig. Jag missbedömde hans fart. Liksom. Och Roger Rönnberg på presskonferensen var ju tydlig med att liksom, ja, men det är vårt jobb att utbilda Simon Edvinsson på det här sättet. Att se upp.
Det är ju ett matchstraff eftersom reglerna ser ut som de gör idag, att kontakten är mot huvudet. Däremot så är det igen en ung spelare, Simon Edvinsson, idag som inte hinner skydda sig i situationen utan sträcker sig efter pucken och exponerar huvudet. Och där har vi tränare ett stort ansvar, och de äldre spelarna, att utbilda de yngre spelarna i att kunna ta emot sådana här smällar och alltid förvänta sig att bli tacklad. Nu sitter jag på den här sidan, så det kanske är lite mer trovärdighet än om pennan hade sagt det.
Vad menar du med det?
Ja, men man brukar alltid hålla på sitt lag och sådär.
Jo, men så här är det ju, att den här killen, han utför en tackling nord-syd med klubban i isen. Det är inte mot huvud eller någonting, utan det är inget matchstraff.
Det är definitivt det inget. Det brukar vara ganska tjafsigt, och det är därför vi aldrig kommer vidare.
Det handlar inte om att, nej, det handlar inte om att det är tjafsigt, Roger. Vi har infört ett regelsystem där domarna kan kolla på såna här situationer i efterhand. Mm. Och i det här fallet så är det definitivt inget matchstraff. Det avgör matchen.
Men vänta nu. Du var väl hockeytränare och inte domare? Och nu har ju domarna tittat efterhand och de har konstaterat att det är ett matchstraff, ja, men enligt de regler vi har. Sen vad du tycker om reglerna.
Ja, men jag måste ändå stå för mitt tyckande, eller hur? Är
du
med?
Ja, du får tycka vad du vill. Men vi har
och det är inget matchstraff.
Jo,
nej.
Du är ju inte domare.
Nej, det är jag inte. Men jag ser att ska vi ha liksom videobedömningar på sådana förseelser.
Ja, men det är vad du tycker.
Men det finns ju ingen anledning att ha det, är du med? I så fall. För det är inget matchstraff. Och någonstans så måste vi ha, jag menar, vi pratar om att vi vill ha en tät, intensiv, tuffare hockey.
Ja, men alltså jag har just suttit och sagt att Simon Edvinsson måste skydda sig på ett bättre sätt.
Absolut. Och det säger jag till mina killar också.
Och det är därför det blir en utvisning. Skyddar han sig på ett bättre sätt, spelar från sig pucken, sätter upp klubban, så kommer han att klara huvudet. Och jag tycker det är det stora felet, för att tacklaren har ofta svårt att väja i slutändan.
Absolut, tacklaren har också ett ansvar, men det är en schysst tackling, och det är inget matchstraff, och det avgör matchen. Så
men
enkelt
dagens
är
regelverk, pennan, där måste du liksom vakna till lite grann.
Ja, men vakna till, det handlar inte om
men
att vakna
kolla
till.
På de andra som är tagna.
Vi har ju infört ett system där vi ska kunna kolla på det i efterhand.
Ja.
Och även fast man tittar på det så bedömer man att det är ett matchstraff. Det blir fel.
Jo, men det är för att inte du tycker som dem. Ska de åka förbi båset och fråga vad du tycker?
Nej, det handlar inte om det, nej, utan det handlar om liksom det handlar om det systemet vi har, va?
Ja, precis som du är inne på, så är ju Roger Rönnberg väldigt tydlig med att Simon Edvinsson har ett jätteansvar, och framförallt de som ledare har ett väldigt ansvar för att utbilda, och då går han upp i varv ordentligt på ändarbarn där när Rönnberg säger att det är trovärdigare när man sitter på den sidan och säger det. Och det kan jag faktiskt inte förstå varför Pennerborn går upp i varv så mycket på det, med tanke på att det är ju alldeles rätt att när Roger sitter där och egentligen kritiserar en egen spelare, då är det väl klart att det är mer trovärdigt.
Ja, självklart. Och, alltså, jag kan dra två slutsatser av det här. Pennerborn inte i balans. Och en annan slutsats att väldigt starkt av Roger i det här fallet. Att, ja, men, det är trovärdigt när man pratar om sin egen spelare. Hade Roger liksom sagt om att Frölunda spelaren att Niklas Lasse hade tacklat Albert Johansson och sagt de här, då hade det liksom varit... Ja, nu pratar du i egen sak. Men Roger var ju tydlig med att han kritiserade sin spelare. Så att det var bra av Roger. Pennerborn kändes helt ur balans. Och bara högg på någon, bara väntade på att få någonting att hugga på. Liksom helt oförstående till just varför han högg på det faktiskt.
Sen är ju Roger verkligen expert på att verkligen komma in under skinnet på... Alltså han har väl aldrig kommit in under skinnet på Pennerborn. Men det går ju att rabbla hur många ledarkollegor och spelare och fans... Och allting som han verkligen kryper in under skinnet på. För sen sitter han ju egentligen och bara spinner vidare. Han vet ju att Pennerborn är irriterad och bara spinner vidare på det sättet.
Ja, han sätter sig på en liten så här hög häst. För att han vet ju att han har rätt i det här fallet. Liksom. Han är ju så här, jag har pratat med domarna. Enligt bedömningen så kan man döma ett matchstraff. Det har han bedömt. Men han tycker själv inte att det kanske ska vara ett matchstraff. Förstår du? Så att han har ju liksom, så att i det här fallet så är det nästan Pennerborn som sitter och tjafsar med sig själv mer eller mindre.
Men sitter han på lite för hög häst i det fallet, Roger? Jag har sett ändå Färjestad-supportrar såklart som tycker att han sitter på alldeles för hög häst och att det är väldigt härskarteknik han sysslar med där.
Gränsen kan ju vara, den kan ju vara hårfin, så är det ju. Den kan ju vara väldigt hårfin i det här fallet. Jag gör inte den bedömningen liksom att ja, han säger väl till honom i slutet att ge det någonting eller något sånt där, men nej, jag tyckte Pennerborns reaktioner spelade nog vad han hade sett på isen och frustrationen att han har tappat helt sitt spel med Färjestad.
Henrik Andersson ställer en fråga. Hur länge tror ni att Pennerborn sitter kvar som headcoach? Jag gillar Pennerborn skarp, men hockey är en resultatsport och det är poängen som räknas för att ligga i toppen. FBKs powerplay lördag såg alldeles för vägt ut. Det hände ingenting. Sen är det David som ställer en fråga där han undrar om Färjestads spelidé. Har de någon överhuvudtaget?
De har ju haft en väldigt tydlig spelidé med Johan Pennerborn vid rodet de här åren. Att det har varit offensivt, utveckla kreativiteten, fått dem att våga spelarna och liksom lustfyllt. Nu har det ju, tror både Färjestad och Pennerborn, att tappa bort sitt spelsätt. Man åker upp till Luleå. Det kan finnas yttre omständigheter som gör att man måste spela på ett visst sätt. Men man åkte upp till Luleå för att spela 0-0. Egentligen efter två perioder hade man fem skott på mål. Det var ju liksom helt utspelade. Det var ju Luleå liksom... Luleå såg ut som Harlem Globetrotters liksom, när de härjade runt. Liksom. Det var ju lekstuga. Sen kommer man då och möter Frölunda. Och det enda man skapar chanser på egentligen det är Nygård, Viksten när de kontrar. De får aldrig långa anfall. Jag ska också säga att Frölunda är bra. Frölunda är bra. De är stabila i defensiv zon. Absolut. Men Färjestad med de namnen ska kunna få ett kreativt och offensivt spel. Men de får inte fart med sig i spelet. Och det är bara när Nygård och Vikstena, de trampar till och kunna skapa. Annars är det bara om Frölunda är en misstag som Färjestad skapar chanser. Så att de har tappat sitt spel helt och hållet.
Men hur kan det bli så? Jag menar, Pennerborn har varit tränare för alla de här spelarna tidigare. Det är ju inte så att det kommer in spelare som aldrig har jobbat under Pennerborn. Är det inte han som har varit hjärnan av de tidigare spelsystemen? Eller hur har det fungerat där?
Jo, men alltså, nu kommer det också det här med förväntningar. Att alla har blåst upp dem. Och då, jag menar, det finns låsningar som kan ske både hos ledare och hos spelare. Jag ser liksom inte den attityden hos tillräckligt många spelare. Så liksom, Oskar Lavner tycker jag har en bra attityd. Det är klart att det finns spelare som har attityd. Alltså så. Men jag ser det liksom generellt så. När man ser Frölunda Färjestad i lördags så är det Frölunda-spelarna som har liksom mer attityd att vinna puckar och liksom få ut puckar, vara noggranna. Och liksom, varför utbildar man inte spelarna? Alltså, ta Adam Ginning åt sidan och sa du ska göra det till en bra defensiv back. Det går inte att åka ut med armen raklång i varje närkampssituation för då har du ingen balans. Man måste liksom in på detaljnivå. Varför gör man inte det på spelare? För det gör man i Frölunda, det gör man i Rögle, det gör man i Leksand, det gör man i Oskarshamn. Men här är liksom, man utbildar inte dem och det faller ju på ledarskapet.
Jag hade förväntat mig en sån som att Albert Johansson skulle vara betydligt mer tongivande den här säsongen. Jag tror att Detroit också tänker.
Ja, nu bara jag jämför sig med en sån som Simon Edvinsson som är två år yngre och en första rundeval. Men det spelet som båda de spelarna har visat upp under säsongen, då är det ju Simon Edvinsson som står näst på tur för att ta sig till NHL. Det är ju faktiskt inte Albert här och nu. Så är det definitivt. Även om vi som var inne på att Edvinsson har att lära sig just i det där fysiska spelet och vara vaksam. Men det tror jag han kommer att lära sig framledes.
Men annars är ju Simon Edvinsson mer NHL-ig än vad Albert är, i alla fall om du tittar på kroppen. Ja. Jag menar, Simon Edvinsson är ju nästan stor som ett hus ju.
Ja, och alltså hans match i torsdags, Edvinssons match i torsdags mot Djurgården, det var ju alltså seriöst. Han var ju så jävla dominant så det var helt sjukt. På så sätt var det lite tråkigt att han skadade sig det, i matchen mot Färjestad, för att han var, känns som att han bara tar steg för steg för steg för steg. Nu tvingas han förmodligen vila med hjärnskakning minst en vecka. Det i sig att han får vila är ju ingen fara, det bara hoppas att han återhämtar sig, men han är på väg att ta toppbacksteg i den här ligan tillsammans med Christian Folin.
Men du Frölunda, om vi stannar vidare lite snabbt också. De öser ju på, det har de gjort de senaste två säsongerna också. Är det mer rimligt att de håller sig fast här nu som ett topplag, eller blir det ett ras igen som du ser det?
Nej, det alltså, jag har svårt att se att det ska bli liknande ras som det har varit de två senaste säsongerna. Sen har man ju ett galet powerplay. Alltså ett galet powerplay. Man har gjort 18 mål flest i ligan. Man har ju i stort sett 40%. Man avgör den här matchen, visserligen 5-3. Och där var alla sa att det var domaren som avgjorde matchen för det här matchstraffet. Det var det ju faktiskt inte. Det var ju att man tog en slashing-utvisning precis efter, så att man fick 1.53-1.57 i 3-5. Det var ju det som avgjorde matchen. Det var ju inte femman i sig som avgjorde matchen.
Men du, Färjestads hemvändare, känner du en besvikelse så här långt på dem eller?
Besvikelse vet jag inte, men, ja, men jag hade förväntat mig mer. Det hade jag definitivt gjort. Jag hade förväntat mig mer av spelare som är i truppen från i fjol också. En sån som Jesse Virtanen är en average back just nu. Inte alls den toppbacksauran som man ska ha. Rydal har fastnat i vinkelvolten. Han åker och liksom tar in pucken, fäller ut ena armen, kryper ihop och försöker åka runt. Han blir stoppad. Hemvändare Marcus Nilsson har inte varit så bra som han ska vara. Viksten är bra, Nygård är bra, Linus Johansson är bra. Det är väl liksom, det är väl de som har verkligen varit bra. Itzel ser blek ut, så att det är många som måste höja sig i den gruppen och i det laget.
Men det har inte blivit för mycket av det goda då?
Det kan det ha blivit. Det är väl också det som jag var lite frågande på inför säsongen. Har man spelarna som vill ta det här nästa steget? Klart alla spelare vill ta steget, absolut. Men har du de här unga och hungriga som sätter press på de äldre och skapar den dynamiken? Oskar Lavner tycker jag kommer tillbaka från Karlskoga, har gjort det fruktansvärt bra. Eller fruktansvärt, han har gjort det bra. Och Joel Nyström, det han har gjort det fruktansvärt bra.
Ett annat lag som har lastat på ordentligt, faktiskt lite i skymundan får man säga, men det har ju blivit väldigt uppmärksammat här den sista tiden. De lastat in Händemark i mitten på oktober, och så var Magnus Pärjärvi som kom här i slutet av oktober, och Carl Söderberg innan dess, Joakim Ryan, Marcus Sylvegård och Carl-Johan Lerby. Det är ju egentligen inga dussinnamn de har lastat in här nere i Malmö.
Nej, och hatten av när jag kliar lite på ryggen här. Väldigt fint jobb om Malmös ekonomi och hemvändare, hur man har finansierat Expressen i lördags. Sånt älskar jag att läsa, just när man lägger ner sin själ och så. Det var intressant. Men det är också intressant då att man har lastat på lite i skymundan för Färjestad. Men jämför man spelare för spelare, ta då Händemark eller Linus Johansson. Vem plockar du där?
Ja, då tar jag Händemark.
Carl Söderberg eller Jakob Delarås?
Ja, det är ju rätt givet att det är Söderberg också.
Ja, och där i centrallinjen, det är liksom det är ju det man bygger laget kring. Så jag menar, de är i skymundan såklart. Nygård eller Pärjärvi.
Nej, då tar jag nog Nygård sett till vad man uträttar i SHL.
Ja, exakt. Och då
och
vet
Wikstrand eller Jocke Ryan?
Ja, det är hugget som stucket. Även om jag då var nere i Malmö och kommenterade i tisdag, så jag kan nog fasken inte minnas att jag sa Joakim Ryans namn.
Han blandar och ger, det får man säga.
Ja, det gör han ju. Och det gör i och för sig Wikstrand också. Han tyckte inledde bra, men liksom dippat lite som Färjestad. Det finns ju enormt mycket i den pöjken. Men ja, så du ser Malmö har lastat på bra. Och alltså jag tror att min erfarenhet så, när du får in så mycket starka spelare, karaktärer, ledare som man ändå får säga att många av de här är, då förändras ju hierarkin i en grupp. Oliver Lauritsen, bort med dig, då får han liksom en mindre roll, fast han ska fortfarande vara en ledare i gruppen. Händemark kommer då in sent, han är den naturliga ledaren. Carl Söderberg ställer liksom kritiska frågor, är det så här vi ska driva det här laget? Ska vi inte bli bättre? Ska vi inte ta nästa steg? Då rör man om i hierarkin och det tar ett tag för det att sätta sig. Därför tror jag att Malmö kommer bli bättre och bättre under den här säsongen.
om man då får ihop det, för vi ska säga det, att den stora ledaren i gruppen är ju någon som inte alls bär en bokstav på tröjan, det är ju Oskar Alsenfelt som har varit borta här, och så har han också kommit in under hösten.
Ja, och det var väl skönt för Alsenfelt att få liksom hålla igen lite här i liksom mot Linköping i lördags, för det är tufft, kommer in liksom mot Skellefteå, och Skellefteå öser på och liksom får riktigt vassa chanser. Jag menar, ingen av målen kan jag direkt lasta honom för. Det är mer försvarsmissar framför honom. Men det är klart att han har haft en tuff start efter kom tillbaka från operationen.
Men du, en fråga från Kim Duva som jag tror du är rätt man att svara på. Vad ska Malmö göra för att lösa det defensiva? Det var typ alla fem mål som har släppt in mot Växjö var spelvändningar. Tycker det varit för mycket mål som kommit när motståndarna vänt spelet snabbt?
Men det handlar i mångt och mycket att hitta den identiteten. Vilket lag vill man vara? Det har hela tiden varit att Malmö är det hårt arbetande laget. Och det tycker jag fortfarande man ska vara. Sen ska du också få in den här kreativiteten i det där laget och i den gruppen. Och det gör att man kanske har svårt att hitta balansen. Tycker jag framförallt då mot Skellefteå där, att det var en match som man hade förväntat sig att man skulle komma ut och göra det bra. Och så släpper man in så våldsamt enkla mål. Då blir man straffad. Jag tror att den matchen smittade av sig rätt mycket på Växjö-matchen i torsdags.
Jag satt och roade mig med att ställa upp lite kedjor här nu, hur det kan tänkas vara. Jag vet att du gillar det här. Ja, då tänker jag mig att man spelar Lance Boma, Carl Söderberg, Marcus Sylvegård, och sen spelar man Emil Sylvegård och så tvillingarna. Och så spelar man Karl Östman, Fredrik Händemark och Magnus Pärjärvi. Och så har du
vänta,
fjärde...
vänta, vänta. Bryggman då?
Nej, men Bryggman, han får nog känna sig längre ner i laget faktiskt. Och sen så sätter jag Johan Olofsson, Kristoffer Forsberg, de hör ihop. Och sen sätter jag faktiskt till och med Erik Engstrand, som jag tycker har gjort det jättebra. Och jag har faktiskt varit lite kritisk mot Erik Engstrand och känt att nej, men det här blir inte mer än en allsvensk spelare. Men satan vilken utveckling han har fått på en månad där. Han kör som tusan nu när han är inne och spelar. Ja, och så Bryggman och Carl Persson då får ju slåss om att vara extra forward. Så tufft tror jag det är i dagsläget.
Om det skulle vara så att det blir så. Man behöver en bred trupp. Då har du 14 forwards. Bryggman till Oskarshamn. Vad känner du på den?
Jag spånade faktiskt själv på den. Han känner Kärnqvist, han känner Filander. Och Kärnqvist har ju hand om forwards i Oskarshamn. Så att jag tror inte den alls är dum. Men de kommer aldrig ta över honom med de pengarna.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, jag vet inte vad han tjänar, men det känns ju som en han har eller jag vet ju vad han tjänar. Du skrev ju det i den artikeln du skrev där. Det var väl bortåt 130 i månaden, men det är ju en spelare som har Oskarshamn stämpel på sig, att han skulle kunna liksom gå dit, ta kliv och liksom bli än bättre. Det är, ja, där är vi nog på spåren ändå, tror jag.
Ja, vi får väl se om Fröberg agerar kanske då till, ja, kanske redan denna säsong eller nästa, för de vill väl ändå kanske, om inte Delouise kommer tillbaka nu, han är ju tillbaka i landet, jag vet inte om du har sett det?
Jo, han är tillbaka, han och hans skor där som han skröt om var så enormt dyra, mer än vad experterna som inte trodde på honom tjänade i månaden, eller vad han sa.
Frågan är om den syrliga piken var till mig, men jag tror nästan att den var till en helt annan poddare som du har poddat med i somras.
Ja, det var ju Johan på VF, va?
Det känns som att den piken, ja, var till honom, va?
Verkligen, riktat mot Värmlands Folkblad sportchef.
På tal om sportchefer, Joakim Eriksson får väl erkänna sig besegrad, kanske är fel att säga, men han har fått konstaterat att han gjorde ett misstag när han tog in Barry Smith, för att redan en fjärdedel in på säsongen så är han borta från Djurgården, och egentligen så handlade det ju bara om när det skulle ske, va?
Ja, och nu var det ju inte i samförstånd som jag spekulerade i, utan det var ju faktiskt, som jag rotade runt i, det var faktiskt Barry själv som valde att lämna. Barry kände inte att han nådde fram till laget, att han inte fick spela det spel som han ville, utan det var att Djurgården ville att han skulle köra pressspelet. Barry tyckte inte att han hade spelarna för att spela det pressspelet. Han tvingades göra det ändå, och det vart liksom en liten konflikt där, och han till slut landade i att jag får knappt ta ut laget, jag får inte spela det spelet jag vill, och jag har inte det laget för att spela det spelet som Djurgården vill. Vad fan gör jag här liksom? Så att han lämnade, men han lämnade ju med stil, class act rakt igenom, när han berömde allt och alla i hela organisationen förutom kanske spelartruppen.
Ja, men det känns ju som att man ändå har gjort någon form av överenskommelse där, och sen så vad man bassonerar utåt är väl det som kom då.
Ja, så är det ju. Men sen får man då se hur går man vidare, hur tar man sig vidare därifrån. Djurgården går, åker mot till Göteborg, en svintuff bortamatch. Gör en bra första period tycker jag ändå. Tomkins är fenomenal i Frölunda-kassen. Och man förlorar ett stort där till slut. Men åker till Ängelholm i lördags och bortsett från första perioden, andra och tredje är faktiskt riktigt bra. Det är det bästa Djurgården har presterat. Kan man bygga vidare från det och hitta liksom jämnhet över de prestationerna, så kommer man kunna klättra men undvika kvalplatsen kanske till och med.
Det är Färjestad som väntar här i veckan och det blir ju en väldigt intressant match.
Ja, det är ju lite av ett krismöte på olika sätt. Färjestad är ju i stort sett närmare elfteplatsen än sjätteplatsen, så att de måste ju också vinna, för att, annars kan det bli än mer rörigt och stressigt i Karlstad. Det är en sak som är säker.
Men tror du att Niklas Falk och Micke Aro klarar att driva det här helt själv? Det känns ju spontant som att det är väldigt tunt att vara två tränare och två assisterande tränare i SHL idag.
Ja, det är ju inget lag som går med den lösningen. Oskarshamn hade väl den lösningen när man tog klivet upp i SHL. Men utöver det så är det väl ingen som har det. Och det finns väl en anledning att det är liksom... Du missar saker under matcherna, även om du har folk som sitter på läktarna, kanske Fredrik Micko, målvaktstränaren, kan prata ner i båset. Du missar saker som sker och kontakten och feedbacken med spelare, så att det är långt ifrån optimalt. Sen ska man hitta den tredje länken som passar in där också. Det kanske inte är helt lätt.
De får i alla fall in Stefan Varg i truppen. Som jag förstår det så kommer han ju ansluta till Djurgården under måndagen. Och det får man säga om Stefan Varg, att till varje ställe han har kommit så har de lagen lyft sig. När han kom till Malmö lyfte Malmö sig. Mm. När han kom till Örebro så lyfte de sig. Kan Stefan Varg lyfta Djurgården?
Men Stefan Varg, vet du vad du får i, alltså på gott och ont. Det är en stabil och bra defensiv back. Jag tycker att han har utvecklat sitt spel med puck. Den här säsongen har inte varit lika bra som fjolåret eller året dessförinnan. Men det är ett säkert kort på SHL-nivå. Och framförallt så är det stabilitet. Och det är det Djurgården behöver. Det är alla ära de här 0-1-erna backarna. Hedström, Brännstam och Pontus Johansson. De har gjort det bra efter sina förmågor, framförallt Pontus Johansson. Men du måste få in tyngd också. Det står ju Varg för.
Ja, så Varg är en bra värvning av Djurgården. Men de kommer ju säkert ösa på ännu mer. Som jag har förstått det finns det ändå en betydande summa ytterligare att shoppa loss för. Varg har väl säkert suttit på en 120 Örebro, och så tar väl Djurgården 5 månadslöner på det. Så det är inte så att de har bränt allt krut de har kvar i kassan, som jag förstår det.
Nej, och sen i Djurgårdens fall så måste man få tillbaka spelare också. Det är det handlar om, att få friska. Jakob Josson har vi räknat bort, men få tillbaka Strandberg, Videll, Högström. Då, alltså det är ändå spelare av det övre skiktet.
När Varg kommer in nu så känns det nästan som att vi kan undanröja att en sån som Niklas Andersén kommer in i laget, va?
Ja, och det hade väl, alltså all respekt för Niklas Andersén, men han hade det tufft redan i fjol i Brynäs, så jag förstår inte hur han skulle liksom stärka upp Djurgården, bortsett från att vara en kropp.
Ja, precis. På tal om kropp, Josef Ingman har väl inte varit en jättehit i Djurgården heller, va?
Nej, men bättre på slutet tycker jag. Okej, mot Frölunda är lite, ja men okej ändå tycker jag, bättre på slutet.
Men jag känner ju annars att det skulle kunna vara en utmärkt förstärkning för ett lag som Modo, om nu Hinken vill bygga långsiktigt. Han byggde ju långtidskontrakt med Daniel Mannberg. Då skulle han väl kunna locka hem en sån som Josef Ingman också.
Ja, absolut. Det hade ju varit klockrent. Ingman kanske behöver just ta det steget ner för att vara den typen av back som han vill vara. Alltså en bra första passback, stark fysisk, kunna också spela lite powerplay, då kommer han inte få göra SHL. Men jag tror inte Djurgården kommer släppa honom, för jag har sett en förbättring i hans spel.
Men annars kan han uppnå den nivån när du var helt lyrisk över honom. Vad var det, 2 säsonger sen, va?
Ja, det var väl, var inte det början på förra säsongen där, eller förr? Ja, det var väl kanske, han hade 2 år sedan, just det. Nej, han var landslagsmässig. Men han inledde ju faktiskt sin karriär i SHL och Brynäs strålande. Det ska vi inte bortse ifrån. Och därför är ju liksom, det finns ju positiva saker i honom.
På tal om Brynäs då, är det dom och Linköping som är Djurgårdens räddningsplankor? För vi får nästan utgå från att Timrå är det laget som kommer hamna där nere i botten som det känns nu.
Ja, Brynäs stark vecka, 2 raka segrar. Och menar, kan de bygga vidare på det nu innan uppehållet? Så att, nej, men det kommer bli tajt där nere, men jag vidhåller ju fortfarande att det är det. Jag tycker ändå att Linköping innan den här veckan hade ändå visat att Marcus Högberg är bra, man spelar bra defensivt, håller på utsidan, Little Ljung på gång, och sen såg du dem i Malmö och du var inte lika lyrisk då.
Nej, absolut inte. Men du har blivit anklagad för att du raljerar lite om Linköping och inte tar det riktigt på allvar. Var kommer det ifrån?
Nej, det vet jag inte riktigt. Men det var, jag nämnde väl Lantosi. Vad kan han bidra med? Inte ett skit, sa jag. Det var väl kanske det som... Och det kan man ju förstå att det var kanske var lite arrogant och så. Men utöver det så har jag väl behandlat Linköping med den respekt som man förtjänar och har lyft fram dem förra veckan. Men ja. Lantosi fick jag ju höra när han gjorde 2 mål mot Timrå där. Då var det ju... alla eld och lågor över Lantosi, men sen har det inte skett så mycket varken före eller efter.
Nej, det händer ju faktiskt inte mycket kring Linköpings offensiv. Det är ju Brock Little och Ljungjärk, de kanske sprakar till emellanåt, men jag tycker att sett till den typen av spelare så är det ju för blekt framåt.
Ja, Kärki. Vad är du Kärki när de behöver honom? Järn och Kärki, kom tillbaka.
på tal om att bruka allvar.
Ja, exakt. Förlåt, just det. Nej, jag skojar bara. Nej, men Linköping där, om vi landar in där igen, de får brottas där nere. Men jag vidhåller fortfarande att de borde kunna vara med och hota på en topp 10-plats. Om man får tillbaka lite skadade spelare så borde man kunna vara där och hugga på en topp 10-plats ändå.
Brynäs, som du säger, 2 segrar denna veckan och nu har de väl börjat hinta lite grann om att saker är på gång, eller gör de verkligen det? Nu har de inlett ett par tweets med lite emojis och då går ju supportrarna i spin. Vad tror du det betyder?
Ja, alltså de gör ju förändringar. Om Kristoffer Berglund då är på väg bort, som du nämnde, Manberg, då frigör man ju pengar, då har man ju liksom då har man ju gjort en rotation i klubben, man har tagit bort Nyberg, plockat in Timmershov, så det är klart att de är ju förändrar i strukturen på det laget, och det behöver man ju göra, för att det är mångt och mycket det laget som kvalade i fjol som man ställer upp med.
Brynäs fansen går och drömmer om både Christian Joos och de drömmer om Lukas Karlsson. Det är den typen av spelare som fansen naturligtvis drömmer om. Det är ju gamla spelare som har gjort det bra tidigare, unga bra spelare som hade gått in och varit ren och skär klass i laget. Jag kollar faktiskt upp med lite folk nere i Schweiz just kring Christian Joos, och jag får åtminstone väldigt starka avslag på att han skulle vara på väg hem. Jag menar, han sitter i Zugo som är Schweiz bästa lag. De blev mästare förra året och han har en svensk tränare, eller norsk tränare, i Dan Tangnes, och får ett väldigt förtroende spelare 19, 20, 22 minuter varenda kväll. Jag kan naturligtvis begripa varför han skulle eventuellt hem till Sverige. Brynäs är hans klubb i Sverige, men han har ju skrivit ett 2-årskontrakt och är mitt i karriären, så att nej, jag tror inte det ändå.
Dröm och glöm lite där. Det är väl Lukas Karlsson som i så fall skulle kunna vara en lösning, om inte han känner att vägen upp till ligger öppen där i NHL. Men Lukas Karlsson är väl närmare i så fall än Jo, skulle jag tro.
Ja, det tror jag också. Just med tanke på vad tjänar man mellan tummen och pekfingret som spelare import i Schweiz i en storklubb som Zug?
Ja, men 2,5, säger vi 2,5 miljoner netto då, ungefär runda slängar. Mellan 2,5 och kanske 2,5-3 miljoner. Då skulle du veta att han har fri bil, fri bostad. Och säkert, beroende på han har sambo eller någonting, lite flygresor, tur och tur hem till Stockholm och Gävle där. Så att man gör inte av, även om det är ett dyrt land att bo i, så kommer du hem med rätt rejäl summa när du slipper de där månliga liksom räkningarna på boende och bil.
Men du, nu ska du få tävla här.
Underbart, underbart.
Ja, då är det faktiskt så att du ska få välja mellan spelare, klubb eller årtal på dagens quiz.
Ja, ge mig en spelare och ge mig ett draftår, en draftrunda, så ska vi köra. Spelare vill jag ha.
Vi ska se vad vi kan rota fram här då. På 5 poäng. Spelaren har representerat 5 klubbar som idag tillhör SHL. Han har även gjort lite utflykter till Ryssland, Schweiz och Tjeckien.
Spelar han SHL idag?
Absolut.
Vart i Tjeckien? Tjeckiska ligan. 5 klubbar, tjeckiska ligan. Tjeckien. Nej, 4 poäng.
På 4 poäng. 0-2-0-3, och jag ska inte säga draft nu. Gjorde han 17 poäng i TV-pucken och blev bästa poänggöraren detta året. 0-2-0-3.
Oj, oj, oj. Alltså 0-2-0-3. Då måste det vara så 87. 86, 87, 88 där någonstans. Spelar Tjeckien. Nej, fortsätt.
Då kör vi på 3 poäng. Har Skå IK som moderklubb och gjorde som 16-åring debut i Division 1. Totalt blev det 9 poäng på 17 matcher innan flyttlasset gick till Göteborg.
Ja, men han var ju tjecke, men det var spelade de i KL, den var en luring. Jag tror det var tjeckiska ligan. Ja, jag skriver ner ett svar här på 3 poäng.
Ja, vi har fått ett svar från Sanni här på lappen på 3 poäng. Och så går vi på 2 poäng då. Spelarens svåger är en erkänt duktig före detta hockeyspelare och är nu för tiden GM i Almtuna.
Ja, känner mig trygg med mitt svar.
Och på 1 poäng. Den här spelaren är lagkapten i Leksands IF. Och vem är det vi eftersöker?
Patrik Zackrisson.
Vad härligt att du gick på den luringen där med Tjeckien.
Ja. Ja, jag snöade in helt på den tjeckiska ligan. Palmberg har varit där, Torell är där nu.
Hur såg Kometa Brenås roster ut för 10 år sedan?
Ja, exakt. Var kladden uppe då? Jag måste tänka. Nej, men han spelade i KL i Lev Prag. Ja,
ja, vad säger du om Patrik Zackrissons säsong då?
Riktigt bra. Han har varit jättebra. Bättre än han varit under de 2 tidigare säsongerna i Leksand. Nu har han varit skadad, missade en match den gångna veckan. Men han har varit väldigt, väldigt bra. Och i en kedja med Verinova och Camper så har ju den varit en av de bästa kedjorna i serien.
Ja, där får han ju väga upp lite grann för dem också, va? Eftersom de är rätt offensiva de två.
Ja, men det är rätt skönt att bli så här. Jag blev ju också det på ålderns höst defensiv, så att det är kanske det som passar honom perfekt också.
Vad säger du om att ha 3 rightare i en kedja?
Underbart. Man kan aldrig få för mycket rightare. Jag älskar rightare.
Men du, på tal om det, vi säger väl tack och hej för den här veckan och så ses vi nästa vecka och då är det tidig morgon som gäller.
Vi hörs. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.